För några veckor sedan så skrev jag en artikel i Dagen som handlade om evangelisation. Och egentligen är väl det handlar om lite grann i de texter som är lästa. Eller lite mer precis, möten med Jesus. Och det är väl vad vi vill se runt omkring. Att människor får möta Jesus. Tyvärr så är det inte så vanligt i vår omgivning, i alla fall inte min, att människor kommer till tro. Och ibland så undrar jag om inte det påverkar oss lite grann negativt. Så att vi hamnar på defensiven, som jag skrev i den där artikeln. Och till slut så är vi nästan nöjda så fort någon kommer innanför kyrkporten. Men egentligen vill vi väl mycket mer, eller hur? Och framförallt så tror jag att Jesus vill mer. Men vi är nog överens om att alla människor behöver möta Jesus. Och då räknar jag in oss också. Vi som redan tror. Och jag blev så glad när jag såg Leilas gudstjänstordning idag. För då stod det överst möte 22 april. Det är det vi hoppas på. Det är det vi förväntar oss och längtar efter när vi träffas. Att det ska bli ett möte. Och jag hoppas att det var inspirerande att läsa de här olika texterna. Ni har ju bara läst en text. Men det var 5 texter i omlopp. Och jag har tagit på mig uppdraget nu att knyta ihop säcken. Jag har gett mig själv 5 predikotexter. Bara en sån sak. Det handlade om Petrus och fiskafänget. Det handlade om den rike mannen. Det handlade om tullindrivaren Zacchaeus som jag upptäckte stavade med C, om någon har stört sig på det. Det handlade om äktenskapsbryterskan och det handlade om kvinnan med blödningar. Och de här berättelserna är ju på väldigt många sätt olika. Olika betoningar, men det finns också gemensamma drag. Och jag skulle vilja lyfta fram 3 saker om det här med mötena med Jesus. Och för det första, det handlar om förlåtelse och nåd. Jesus möter människor med nåd. Och det kommer väl kanske allra tydligast fram i berättelsen om äktenskapsbryterskan. Som alla i omgivningen dömt ut. Framförallt de skriftlärda och fariseerna. De använde skriften till stöd för sin nitiskhet. Det orena måste bort. Kvinnan ska dö. Och man kan ju undra lite grann varför ingenting sägs om mannen. Men det är en annan historia. Och i vår egen historia så har vi också ett antal exempel på samma hårdföra inställning. Jag tog reda på det när jag höll på att skriva en annan artikel för ett antal år sedan. Och då fick jag fram en siffra som var ganska häpnadsväckande. Men bara i Svenska Baptistsamfundet så uteslöts 80 000 medlemmar. Under en period på ungefär 80 år. För att hålla församlingen Kristi brud ren, obefläckad, så gick man långt i sin iver. Och i våra ögon så fläckade man ner sina egna händer. Och så missade man det som nästan har blivit ett bevingat ord i den här berättelsen. Den har vi det kanske. Johannes 8:7. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Den som inser sitt eget behov av Guds nåd kan inte ha en hård attityd mot andra. Nåd, det är ett av de här oerhört vanliga kristna orden. Ett av de här stora orden. Ett av de här grundläggande orden. Men kanske också ett av de mest missförstådda. Nåd är ju inte detsamma som överseende och säga att nej, men det där gjorde ingenting. Vi är ju alla syndare så därför är det inte så noga hur vi lever. Det säger inte Jesus. Det är inte vad nåden handlar om. Bara den som ber om syndernas förlåtelse kan erfara nåden. Och reningsbadet som nåden innebär. Den kristna människosynen säger oss att alla, var och en av oss, behöver nåd. också de skriftlärda och fariseerna ibland oss. För de finns fortfarande. I alla fall på internet. Där man inte behöver ta ansvar för vad man säger. Då är det lätt att fälla snabba domar. När Paulus skriver, låt försona er med Gud, så förutsätter han två saker. Vi behöver nåd, och det finns nåd. Genom Jesus Kristus och hans död på korset. Och egentligen är det helt fantastiskt. Att det finns nåd. I en värld som är så dominerad av motsatt anda. Du bedöms hela tiden för vad du gör, hur väl du lyckas, hur du ser ut. Och misslyckanden, det tolererar vi inte. Misslyckanden har vi inget utrymme för. I alla fall inte för offentliga personer. Då är det falluckan som gäller. Vem talade om nåd? Vem talade om försoning under MeToo-kampanjen? Vem gör det nu? När det gäller striderna i Svenska Akademin. Ja, förhoppningsvis vi. Berättelsen om Sakaios. Det är också en berättelse om nåden. Den här tullindrivaren som samarbetade med ockupationsmakten. Vi kan säkert läsa in också att han fick en del inkomster på ohederlig väg. Han blev placerad i den här kategorin syndare. De skulle man inte ha någonting att göra med. Och det fanns till och med en föreställning om man delade måltidsgemenskap med en sån människa, då blev man smittad. Och därför så är det ganska anmärkningsvärt att Jesus tittar upp i trädet där den lille mannen har klättrat upp och säger, det tror jag har med på texten också, skynda dig ner Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem, från Lukas 19. När Sakaios möter Jesus så ser han ett par andra ögon än de ögon han var så van att mötas av. Han möter nåden. Nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Allting den överglänser. Nåden som Herren ger. Är det Nils F. Nygren ni som kan? Ja, vad bra. Men det är ju inte säkert att varje möte med Jesus innebär glädje och salighet. Därför vill jag för det andra säga också att Jesus möter oss också med en utmaning. Han möter oss med nåd. Han möter oss också med en utmaning. Han utmanar oss. Det verkar vara så när man läser evangelierna att Jesus var mycket besvärligare mot de som befann sig på toppen i samhällshierarkin. Den rike mannen var ju en sån som hade kommit upp sig. Men kanske hade han på känn att det fanns andra skatter i livet än rikedomen. Jag vet inte vad som ligger bakom hans fråga. Han frågar, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Men när Jesus svarar att han ska sälja allt och dela ut åt de fattiga, sannolikt för att han satt fast i sina saker, så står det att han blir bedrövad. Han verkar inte ha varit beredd att betala priset. Så försvinner den här unge mannen ut ur berättelsen och vi möter honom aldrig mer. Och ni som pratade honom, hörde jag, ni skulle vilja haft en fortsättning. Vad hände sen? Att man kan bli bedrövad av ett möte med Jesus, det talar vi inte så ofta om kanske. För det låter ju inte så attraktivt. Men jag tror att det är så att ett verkligt möte med Jesus utmanar oss alltid. Vårt sätt att tänka, vårt sätt att handla, hur vi lever. Och kanske är det mer än någonsin så att materialismen är en av de största avgudarna. Berättelsen om Sakaios visar att den går att besegra. Jag kommer tillbaka till det. Kvinnan, äktenskapsbrottskvinnan, hon utmanas också av Jesus. Hon utmanas till ett nytt sätt att leva. Jesus säger både, inte heller jag dömer dig, och gå och synda inte mer. Vi behöver ha med båda de perspektiven. Jesus var fylld av nåd och sanning. Och där är det viktigaste ordet och, höll jag på att säga. Det blir skevt om vi inte får med ochet. Nåden förutsätter sanningen om synden. Jesus bekräftar oss som människor, oavsett om vi har begått äktenskapsbrott, om vi är giriga, om vi är sjuka, om vi är friska eller vad det nu är. Men flera av de här berättelserna visar att han också utmanar. Gå och synda inte mer. Det innebär ju att den här kvinnan faktiskt hade gjort fel. Men brända av tidigare generationers misstag så känner vi kanske att vi inte vill lägga oss i andra människors liv. Och så tänker vi, ja men det är ändå upp till var och en. Det är en av vår tids största mantran. Det är upp till var och en. Jag möter ibland hos mina elever när de ska göra någon resonerande uppgift om någon text eller så. Ja men det är upp till var och en. Hur man tolkar eller hur man läser. Men flera av de här personerna blir faktiskt utmanade av Jesus att inte leva som förut. Det finns någonting som heter synd som skiljer människan från Gud. Mötet med den helige finns också i mötet med Jesus. Vi ser det till exempel i Lukas 5 när Petrus säger, då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa, lämna mig Herre, jag är en syndare. Och sammanhanget är att de har fått så mycket fisk att de knappast kan ta vara på den. Då är det som att Petrus inser att den som står framför honom här, det är ingen vanlig människa. Och det finns mängder av berättelser i Bibeln där mötet med den helige resulterar i den här omedelbara reaktionen att man faller ner. Men det perspektivet är det som att vi har rationaliserat bort idag. Där vi mest talar om Gud som tröstar och bekräftar men nästan aldrig utmanar. Men om vi gör det så undanhåller vi människor det fulla evangeliet. För det finns både och. Och den rike mannen blev bedrövad, står det. Han var kanske inte beredd på att betala efterföljelsens pris. Men Paulus talar faktiskt om bedrövelse eller sorg som någonting gott. Jag ska se om jag hittar det. I andra Korinthierbrevet 7. Att åtminstone kan leda till någonting gott. Om vi orkar med det. Andra Korinthierbrevet 7, vers 8. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev så ångrar jag det inte. Först ångrar jag kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig. Inte över att ni blev bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död. Vi vet inte exakt vad det här syftar på. Men förmodligen så hade Paulus i något tidigare skede påtalat missförhållanden och synd i församlingen. Och det var förstås inte så roligt att höra för de som fick det här brevet. Men de tog det på rätt sätt. De gick inte så här i försvarställning. Och de sjönk inte heller ner i självförakt. Nej, sorgen och bedrövelsen över den egna synden ledde till omvändelse och frälsning. Halleluja! Det är möjligt! Och då har jag glidit över på det tredje och sista. Mötet med Jesus innebär också förvandling. Jag försökte först få allt att börja på F, men jag fixade inte det riktigt. Jag struntade i det. Ja. Nåd och utmaning och förvandling talar jag om. Och förvandlingen ser vi kanske allra tydligast hos Zacchaeus. Det händer någonting med hans hjärta när han möter Jesus. Lukas 19:8. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre. Ja, den andra han skulle ge allt, men här var det hälften. Det kan vi ta en annan gång. Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Utan att Jesus påpekar ett enda dugg, så är han av Jesus befriad från mammons grepp. Och visst är det uppmuntrande. Den makten fanns ju inte bara förr, som jag sa. Någonstans tror jag att generositet, det är ett sätt att lura mammon. Jesus är också ganska så tuff ibland. Till exempel när den här rike mannen har gått bedrövad bort, så säger han ju i Lukas 18:25 så här till lärjungarna: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och det är ju så tufft så att lärjungarna undrar: vem kan då bli räddad? Vad är det här? Men då svarar Jesus i Lukas 18:27: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Så vad vi än sitter fast i, så kan Jesus befria oss. För Gud är allting möjligt. Och det ser vi i flera av de här texterna. Petrus och hans gäng, de fick verkligen ingen fisk. Men när Jesus sa åk ut på djupt vatten, ja, då var det så mycket att de inte kunde ta vara på det nästan. Och det intressanta tycker jag i den texten är vad undret leder till. Ibland så är bibeltexterna så lakoniska. Alltså det sägs väldigt lite, kortfattat, om väldigt, väldigt stora saker. Och vi hittar ett sånt exempel i Lukas 5:11. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Alltså på 10 ord beskrivs en totalt förändrad livsinriktning. Hade jag varit evangelisten Lukas hade jag kanske använt några ord till. Den här förvandlingen, eller under överhuvudtaget, det finns ingen metod för att vi ska få under att ske. Det finns inte några magiska ord som vi ska säga i en viss ordning för att betvinga Gud. Överallt i Nya testamentet, också i vår tid, så hänger under ihop med relationen med Jesus. Simon Petrus säger i Lukas 5:5. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det. Ja, jag har fetstilat i min här. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Jag tror att det kan ha svidit i hans yrkesstolthet som fiskare att ta råd av en snickare. Men Jesus hade någonting. Det fanns någonting hos Jesus som gjorde att han lydde. Kvinnan med blödningar har inte hunnit säga något om. Det var en text som några läste. Hon blir helad. När hon i sin desperation sträcker sig fram mot Jesus, då står det att han känner att det går ut kraft från honom. Det är i relationen med Jesus som förvandlingen sker. När vi sträcker oss med all vår längtan mot honom, när vi förstår att det är han som är svaret på våra frågor. Han bryr sig om också våra fysiska behov. Och han är full av kraft. Som Paulus säger, han förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Jesus möter oss med nåd. Jesus utmanar oss. Jesus förvandlar. Och alla vi som på olika sätt har mött honom, som har lärt känna honom, vi har ett uppdrag att berätta om honom för andra. Och då är jag tillbaka där jag började. vid evangelisation. Och jag skulle vilja avsluta med att läsa ett utdrag ur en mycket träffsäker krönika av Linda Alexandersson från tidningen Dagen. Jag försökte stryka en massa, men det var så bra så jag lyckas inte så bra. Lyssna. En del av våra nya församlingsmedlemmar med invandrarbakgrund evangeliserar. Och vi som har varit en del av svensk kristenhet länge och har god kulturell förståelse hur saker och ting fungerar i Sverige blir lite förbryllade. För vi vet ju att det inte fungerar. Vi vet att det inte är någon idé att evangelisera, för i Sverige är det ingen som vill höra talas om Jesus. Och ändå verkar det funka när våra nya vänner evangeliserar. De har med sig nya vänner till kyrkan var och varannan vecka. De ber ständigt sin pastor, det är hon själv antar jag, om fler exempel av Nya testamentet, eftersom de fick förra veckan redan är utdelade. De tar med sig sina nya vänner och säger: pastorn, den här personen vill ha förbön. Kan du be? Kan du starta en ny alfakurs? Kan du berätta om Jesus? En del av våra nya invandrarvänner anmäler i förväg sitt intresse av att vara med nästa gång församlingen gör en evangelisationssatsning. Problemet är bara att någon sån satsning inte är inbokad. Istället gör vi satsningar för att synliggöra församlingen. Det är en slags light-version av evangelisation. Vi visar att vi finns och hoppas att folk ska vilja komma till kyrkan. Som om de flesta svenskar hade en slumrande Jesus-tro och bara har glömt bort att de också behöver en församling. Fast egentligen vet vi att det inte är så. De flesta svenskar har inte någon Jesus-tro alls. Och därför vore det mycket bättre om vi synliggjorde Jesus istället för oss själva. Sedan dessa nya vänner kommit har det även hänt något med mitt Facebook-flöde. Nu för tiden svämmar det bokstavligen över av Jesusbilder, bibelord, filmklipp från dop och människor som vittnar om varför de är kristna. Och just därför är jag så innerligt glad och tacksam att de är här nu. Eftersom de rör om och utmanar våra förutfattade meningar om vad som fungerar och inte. Eftersom vi såklart måste planera in den där evangelisationssatsningen nu som de redan har anmält sig till. Och köra ytterligare en alfakurs, trots att vi redan haft 3 i år. Och döpa människor till Kristus så att tårarna rinner ner för våra kinder. För egentligen är det precis det här vi har längtat efter hela tiden. Amen. Herre, vi har så lite att komma med själva. Men vi tackar dig för allt som du har att komma med. Och vi ber att berättelserna om mötena med dig, om nåden, om utmaningen och förvandlingen också ska bli verklighet här i Sverige, här där vi bor. Vi ber med de klassiska orden: Herre, sänd en väckelse. Och börja med mig. Amen.